In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju som vanligt jag, Lukas Tärnestål och
Ida Utterklo.
Så är det.
Så är det.
Så är det.
Ny vecka.
Ny vecka. Hur är det med dig?
Jag är trött i huvudet. Alltså, jag vet inte. Jag har försovit mig både igår och idag. Inte så här mycket, men det är ju så att jag kommer en halvtimme senare än jag brukar.
Ja, just ja. Eftersom tåget och sådär.
Ja. Så det är ju lite irriterande.
Jo.
Och sen har jag liksom haft så här migrän som kommer smygande, så jag måste ta en tablett för att mota den, och då blir jag lite slö i
lite
huvudet
seg.
Av den. Och sen är jag ju slö i huvudet av att ha migrän. Jag tror att jag har sån här tyst migrän.
Ja, som ligger och... Ja, den är
det,
där.
Det gör inte ont, men man blir ju sådär... Om jag sitter nu vid skrivbordet och blundar, då kan det så här snurra till, så att jag tror att jag ska ramla ur stolen.
Jag förstår.
Så ja, det är lite jobbigt. Så idag har jag tagit det väldigt varligt. Jag har inte hunnit göra jättemycket idag egentligen, för en kollega fyllde 50. Så han överraskades redan på morgonfikat med tårta och presenter. Och sen hade ju vi skrivit, jag var med och gjorde, men det är en annan kollega som är väldigt duktig på att komma på. Men vi tog Alundavisan och skrev om texten, så att det handlar om honom.
Okej.
Så det sjöng vi ju på fikat, och sen var det ju tårta och grejer, och man sitter och pratar, och sen så hann jag jobba lite grann. Och sen är det, på tisdagar har vi ju kören, så då går jag på lunch 11:30 istället för 12.
Ja, okej.
Och så har vi ju kör från 12:15 till 1.
Ja.
Och sen 13:00 så hade vi besökare från Eskilstuna. De jobbar på Sverigefinländarnas arkiv.
Jaha, spännande.
Jag tror att det var... De sa det ena, alltså finländare eller finnar. Jag kommer inte ihåg vilket man skulle säga nu.
Nej, okej.
Men de kom i alla fall att berätta om sin verksamhet och liksom sådär. Så det var liksom... Ja, det jag gjorde sista timmen.
Typ. Ja, ja, det låter väl som en lugn, eller någorlunda lugn dag så sett.
Ja. Men, och så har jag träffat, vi har... två praktikanter, de säger GIS-praktikanter. Jag vet inte riktigt vad det är. Vad kan GIS stå för? Om jag kanske kan googla lite snabbt. GIS. Det måste ju vara...
GIS.
Jag får geografiska informationsstyrelse. GIS.
Kan det vara det?
Geografiska informationssystem. Men det måste ju vara...
Hur gamla är de då?
Ja, de är äldre än mig. Så att jag tror att de jobbar ju med kartor och grejer.
Ja, kanske det
så
är
jag
det
gissar
där,
ju... Gissar ju... att de kanske... kommer jobba på eller jobbar på typ länsstyrelsen eller så.
Mm, det kan det ju säkert vara.
Jag vet inte. Nej. De kommer ju, vi kör ju så nära, det fick jag gå på en sån här rundtur där de bara säger hej och namn och,
ja, just det.
Och sådär.
Hej, hej allihopa.
Så att, de ska vara hos, ja inte hos min del av avdelningen, men
nej.
9 veckor ska de vara i alla fall.
Oj, 9 veckor.
Ja.
Ja, det var en lång praktik.
Så då fick jag hälsa på dem. Och...
Mm. Ja.
Sen har vi ju en praoelev.
Mm, men du berättade dem.
Men hon var sjuk idag. Det är hennes pappa som jobbar på ISOF. Ah. Och han sa väl att hon hade varit dålig igår kväll. Men hon verkade lite piggare, så vi får se om hon kommer imorgon. Jag tänkte...
Ja, okej.
Okay. Det kan ju... Alltså, känner jag en tonåring så kan det också vara att hon inte tyckte det var så kul.
Ja, så kan det också vara.
Men jag säger inte, absolut inte att hon gör så.
Nej, nej. Men det finns ju någon som gör så.
Men sen jag hade lätt kunnat sjukanmäla mig.
Ja.
När jag var, vad kan hon vara, 13-14?
Ja, ja.
Hon går
ja.
I 8:an.
Det gjorde man ju kanske, men jag skulle säga, är det en vecka eller praktik? Eller prao?
Nej, det är 2 veckor.
Ja, 2 veckor, ja, ja.
Mm. Men det är ju liksom skoltid, så 9-3.
Mm, ja, det är ju inte...
Så...
Ja, det är väl bara att ta sig dit och cykla ut, ja. Liksom. Vad ska man göra?
Ja. Ja, men vi får se. Hon kanske var dålig. Vi får se om hon dyker upp annars. Och...
Mm.
Ja.
Ja.
För jag lovade att jag skulle ta henne en timme på fredag.
Mm, precis. Gör lite kartor, eller sortera.
Ja, sortera, ja. För hon har ju ingen dator.
Nej.
Så... Då får vi hitta uppgifter som inte kräver det.
Ja, men såklart.
Då blir det ju sortering av olika slag. Hon skulle få hjälpa till med något register någon timme. Och, ja.
Ja, why not?
Lite sådär.
Det finns nog grejer
jag hade ju göra. Säkert tyckt att det var jättekul.
Ja.
Det beror ju på vad man har för intresse. Hon har väl säkert fått prao där för att hennes pappa jobbar där.
Förmodligen. Det är ju ofta så. Mm. När jag gick i skolan, alltså typ 8:an och där, så var det ju, då var jag ju hos mamma en vecka och så var jag på pappas jobb en vecka och lite sådär.
Ja.
Så att det blev väl ofta att man får hos sina föräldrar.
Ja. Sen kan det ju också vara att hon inte kände sig så bekväm att komma idag eftersom det var födelsedagsfirande och så är det avtackning för en kollega på... hon ingår inte i HR utan det är... Ja, men på våningen över sitter ju administrativa teamet.
Mm-hmm.
Och hon ska sluta nu för hon ska börja jobba på sin mans företag.
Jaså.
Det är en dröm som de har att de skulle jobba ihop och nu kunde de äntligen göra det.
Ja, men det pratade ju någonting om. Ja,
ja, ja. Så det skulle ju vara avtackning och då kanske inte hon känner sig så bekväm.
Nej, men, då kan det också vara.
De frågade ju om jag ville vara med på avtackningen men jag sa... För det första så blir det alldeles för lång dag för mig.
Ja,
och sen
såklart.
Så måste jag hem för jag har ett annat åtagande.
Ja, precis. Det är andra grejer att göra. Men födelsedagsfirande, vem tackar nej till lite tårta dock? Det
är... 9:30 på morgonen,
ja,
en tisdag.
Det hade jag lätt tackat jag till.
Ja, det var olika typer av prinsesstårtor.
Mm,
varav en var faktiskt riktig prinsess utan sylt.
Jaha. Ja, fast jag
gillar... För det är ju väldigt... Ja, men prinsess ska ju vara utan sylt.
Jo, jag vet. Men jag gillar med både och. Men ja, det är gott.
För så annars blir det en opera.
Mm, just ja.
Men det är många som tar fel på det. Som när man får en prinsess så är det ofta sylt i.
Ja, men det är det ju. Många gånger.
Men sen så var det... Det var en som var gluten- och laktosfri. Och då tog jag den. För att eftersom jag har migrän så blir min mage hej och och den var det typ lite så här... marmelad i, typ apelsinmarmelad eller någonting. Det var jättegott.
Jaha. Ja, varför inte?
Ja.
Det kanske är gott.
Nej, men så det var ju trevligt. Och sen skulle de ha lite mera snacks och grejer på avtackningen sen då.
Ja, ja, ja. Ja, trevligt, trevligt.
Ja, vad händer på ditt jobb då? Ni får ingen tårta, eller?
Nej, inte nu i varje fall. Vi fick det för några veckor sedan, vet jag att vi fick tårta. Och då trodde jag inte att den var så att jag kunde äta, så jag åt ingenting. Och sen dagen efter så sa min chef att jo, men den är både gluten och laktos och allting. Jag bara, jaha, ja.
Men sånt kanske de typ skulle sätta en lapp eller...
Ja, jag vet inte.
Men var noga med så alla hör.
Ja, nej, men så att jag tog dagen efter istället.
Men ja, det fanns kvar i alla fall.
Ja, det fanns typ en och en halv tårta kvar dagen efter.
Ja, men det var som förra veckan var det nog fika för de firade... Det var något firande för något register eller någonting.
Mm.
Och det fanns ju tårta kvar i måndag. Så fikat var i... Eller i fredags fanns det tårta. Och det fikat var i onsdags.
Ja, men det är ju... Alltså, ofta så går det ju inte åt så jättemycket. Men det är väl roligt att man kan fika flera dagar i rad.
Ja.
Men annars så nej. Det rullar väl på som vanligt. Mm. Tänkte jag säga. Det är fortfarande... Mycket som ska göras och sådär. Rent jobbmässigt. Nej.
Det var mycket avslutande sådana här utvecklingssamtal och sånt där kan jag tänka.
Ja, det är utvecklingssamtal. Och sen har vi ju Unikum där man skriver lärloggar och veckobrev och sånt. Mm. Som föräldrarna kan ta del av. Och, avsluta liksom projektet som man håller på med och vi har bokat utflykt och vardagliga grejer också som kan vara ja, från det ena till det andra, så att det är alltid mycket, men så är det. Så att det rullar på. Jag kan ju inte säga så mycket om mitt jobb eftersom jag har sekretess, så att men det rullar på, tycker jag.
Ja.
Men sen hemma, ja. Spela in podd, det är väl typ det. Sitter vid datan, kollar YouTube. Jag håller på att kolla på, det heter på YouTube, det heter 24 hours in A&E.
Ja, just det du pratade om.
Ja, det är ju så här akutmottagning i London. Det är typ en av de största sjukhusen i London. Och så filmar de liksom under liksom 24 timmar patienter som kommer in och ja, men de har liksom olika, ja, men varit med en bilolycka eller ramlat ner från en hög höjd eller brutit foten eller ja, men allt möjligt liksom, så får man se hur det går för dem både på sjukhuset och sen hur det har gått i efterhand. Och det tycker jag är lite spännande.
Ja.
Sen såg jag att det hade kommit ett bodycam som vi kollar på Discovery.
Ja, men jag sa ju det till dig. Det är en ny säsong som har börjat. Det har kommit två avsnitt.
Ja, jo, men det har kommit en annan grej också. Det har kommit bodycam EMT.
Jaha.
Där de följer ambulanssjukvårdare i Houston i Texas.
Jaha.
Mm, så det...
jag tipsa mina föräldrar om. För vi har ju kollat på det där bodycam.
Ja, det tycker jag är jättespännande.
Jag kan säga det nyaste avsnittet om du inte har sett det.
Jag har sett två av dem.
Ja, men det finns bara två.
Ja, jag har
det kommer
sett...
ett nytt imorgon.
Ja, jag har sett två.
Ja, det senaste var ju helt galet. Det var ju då han, hundföraren, gick runt ett hörn.
Ja.
Och så blev han ju totalt nerskjuten.
Ja, men alltså det där skottet som han blev träffad av, det... De förklarade ju att han blev träffad i nacken och att det träffade så att han liksom kroppen slutade typ fungera, så han bara föll ihop.
Ja, alltså det var ju inte själva kulan utan det var stötvågen från kulan som tillfälligt slog ut ryggmärgen.
Så att han så bara
han föll ju bara ihop och sen så slutade ju diafragman
och funka, så han också kunde inte fungera andas.
Så han andades ju inte.
Nej. Jag vet.
Och så blev han ju skjuten i armen så strålbenet krossades och sen blev han skjuten i en muskel i benet.
Ja, precis.
Men han klarade sig ju och han jobbar ju.
Han klarade sig. Och jag är alltid så här nojig när det kommer till polishundar. För att jag har ju sett en sån här bodycam-grej på YouTube där det var en hund som blev skjuten.
Det var det ju på det där, den där serien också, han som blev skjuten i ögat.
Ja, det kan vara där jag såg det.
Ja.
Ja, det kan det nog ha varit. Och jag tycker det är så... jag hatar sånt. Det är så himla...
Men alltså, hemskt. Man såg ju på den här snubben när de kom runt hörnet. Han siktade ju verkligen inte på hunden. Han siktade ju på människan.
Ja, på polisen. Ja, nej. Och vapen och sånt i USA, det skulle jag kunna ranta mycket om, men det har vi inte tid med.
Nej.
Nej. Om ni hör någonting i bakgrunden förresten, så är det min fru som kände för att hon ville baka. Så hon håller på och vispa lite nu. Så att det är elvispen som låter.
Vad ska hon baka då?
Nej, hon var sugen på att göra typ cupcakes eller typ muffins. Så att hon ville ha någonting sött. Och då sa jag att då gör vi det.
Ja, men
så det är det som låter i bakgrunden.
Ja. Men hon brukar låta i bakgrunden.
Jo, tack. Jag brukar skämta jag lite om det.
En viss herre som ligger och stirrar här på mig, men jag hoppas att han ska hålla sig still.
Ja, det tror jag nog. Ja, nej, men så är det. Sånt som jag tycker är spännande att titta på.
Ja.
Men vi ska ju inte prata om detta, utan vi ska ju prata om någonting annat. Och du har ju förvarnat att det du ska prata om kommer bli långt.
Ja.
Så det är väl kanske bara att sätta igång.
Ja, det tycker jag.
Yes.
Ja, och det är ju min första vecka på den här säsongen. Och innan vi börjar så vill jag bara be om ursäkt. Jag snorar.
Jag snorar, så att ni vet.
Men kanske hör folk runt er säga, det är tidig pollensäsong. Och även fast det har varit kallt, så verkar det som att i Uppsala spelar inte det någon roll.
Nej, det gör det inte.
Så jag har tagit nässpray, men ja.
Det
är som det. Rätt var det är kanske jag sitter på det här, för jag kan inte andas.
Jag kan inte andas.
Jag ville bara säga det så här i förväg. Så tycker du att det är fruktansvärt att lyssna på, så kanske du får skippa mitt avsnitt då, men...
Jag tror det kommer vara intressant ändå.
Innan jag börjar också, så ska jag säga, lider du av sån här hälsoskräck eller bara så här sjukvårdsskräck, så är inte det här avsnittet för dig.
Då stänger jag av nu då. Nej, ska...
Ja. Du Nej. Har tyvärr inget val.
Men... Nej, jag vet. Nej, jag har inte hälsoskräck. Jag är bara lite... Jag får alltid höra att jag är som en hypokondriker. Så att, ja.
Ja. Mm. Men ja, så att det är ett sånt avsnitt.
Yes, jag förstår.
Och som ni har sett på titeln, så ska jag prata om Christopher, Dr. Död, Dunch. Eller Dunch.
Dunch.
Och jag har några källor. Jag har varit inne på newsweek.com, heavy.com, och sen har jag lyssnat på en podcast som heter Medical Murders på Spotify. Det var två delar. Den var sådär, tycker jag. Men...
Okej, ja.
Sen min absolut största, viktigaste källa, det är en fyradelad dokumentärserie på Viaplay som heter Dr. Death, The Undoctored Story från 2021.
Okej.
Och det var därför jag kände också, för där sitter ju faktiskt folk som har varit där och berättar. Och sen i den här podden så berättar de annorlunda, och jag bara...
Jaha, okej.
Okay. Så det var lite sådär...
Men jag såg någonting på... Var det på Netflix igår när jag satt och scrollade runt lite bland dokumentärer? Var inte det någon som hette Doktor...
Alltså, det är ju... Det här är ju lite jobbigt för oss. Vi har ju en annan kirurg, eller en annan doktor, som kallas Doktor Död. Nämligen Macchiarini.
Jaha, det kan vara den då. För han är, vet jag ju vad han gjorde.
Ja, och han har ju också kallats Doktor Död.
Jaha, okej.
Men hans... Hela det runt honom var ju inte lika stort i USA, där det här kommer utspela sig.
Nej, såklart. Nej, det förstår jag.
Vad heter han? Paolo
Macchiarini, eller vad han heter.
Ja, precis. Så det är därför det kan vara lite sådär Doktor Död, det vet jag ju vem det är.
Men... Ja, jag förstår. Ja. Yes. Ja. Nej, men då var det inte samma.
Nej, det är inte samma.
Nej.
Men i alla fall, Christopher, han föddes den 2 april 1971 i Montana, då i USA. Och han kom från en väldigt hel lilla amerikansk familj. Och han var äldst av tre barn. Pappan var missionär och mamman var lärare. Så låter ju
som en vanlig amerikansk medelklassfamilj.
Ja. Och han gick på en säger man ett eller en Christian High School? Christian High School.
En man säger ett Christian High School. Nej. Nej, man säger väl en kristen högskola, eller?
Nej, det är ju inte högskola, det är ju high school.
High school.
Typ gymnasiet, fast det inte gymnasiet.
Ja, i och för sig. Men
skitsamma. Det var den skolan han gick på då i high school var kristen.
Okej, okay. Jag förstår.
Och den låg i Cordova i Tennessee.
Mm-hmm.
Och där var han med i fotbollslaget och var väldigt hängiven det. Och en gammal klasskompis berättar att om de blev tillsagda att träna en gång om dagen då av fotbollstränaren, eller fotbollcoach. Så tränade Christopher två gånger om dagen för att hela tiden visa sig bättre än alla andra. Men också så jobbade han hårt, för han hade ju synen att om man jobbar hårt nog så kunde man få vad man ville. Och då Christopher, eller Chris, som alla kallar honom och som jag kommer kalla honom. För jag kommer inte kalla honom för doktor.
Nej,
inte liksom Dr. Dunch, utan han kommer vara Chris. Och det kommer vara tydligt varför jag gör den här markeringen sen.
Mm, jag förstår.
Men han jobbade i alla fall väldigt hårt i skolan och hade toppbetyg i alla ämnen. Men så, alltså, han brydde sig väldigt mycket om sig själv och sina känslor och liksom bulldozade väl över folk ganska mycket.
Han var inte så finkänslig, vad han gjorde.
Nej, och vissa beskriver honom som ganska lynnig. Mm-hmm. Och om han pressades så tappade han snabbt humöret. Och Jerry Summers var Chris bästa vän sedan senior year. Alltså det är väl typ sista året då på high school.
Ja.
Och han beskriver Chris som en ensam varg, men självsäker. För att det gick ju bra för honom i allt. Alltså tjejer, sporten, skolan och sånt där.
Mm.
Sen så är det lite oklart exakt vad han gör. För han börjar läsa på universitetet och vad han läser och jag vet inte. Det är lite rörigt. Och jag tänker att de detaljerna är inte så viktiga i det här fallet.
Nej.
Men när han går på universitet i alla fall så bor han hos Jerry och Jerrys mormor.
Mm-hmm.
Och en dag så kommer han hem till dem och berättar att han har bestämt sig för att bli läkare. Och då närmare bestämt neurokirurg. Mm-hmm. Och han skulle hålla sig både till forskning och medicin. Och det är ju vissa kanske tänker, ja men jag kanske blir en... Alltså man kan ju hålla på med båda, men många kanske bara siktar in sig på forskning och någon siktar in sig på att bli läkare. Ja, men han skulle hålla på med båda.
Mm-hmm, okej.
Okay. Så han studerade neurokirurgi vid University of Tennessee i Memphis och fick ett docentstipendium vid Sams Murphy Spine Institute. Mm-hmm. Som han då fortsatte studera vid.
Okej.
Okay. Och... ja, tiden går ju. Och så är det en tjej som heter Wendy Young. Hon jobbar på ett ställe som heter Gold Club som dansare. Du kan ju tänka dig vad det är för ett slags klubb.
Ja, jo, jag hörde.
Och hon träffar Chris för första gången. Och hon berättade att Chris och Jerry, de hade en kväll i veckan där de gick på strippklubb. Och det här är en av de kvällarna. Men på något sätt då så fattar Wendy och Chris tycker för varandra. Och förhållandet, det gick framåt ganska fort.
Mm-hmm.
Och Jerry förklarade som att, och hon förklarade också, men speciellt Jerry förklarade som att Chris, han ville rädda henne från den här strippvärlden. Och
ja, såklart.
The Knight in Shining Armor.
Mm-hmm.
Och han ville att hon skulle uppleva allt som perfekt och fint. Och sådär. Och, ja,
ja okej. Okay. Ja, det vet jag.
Mycket utåt, liksom.
Ja.
Och så visade det sig att Wendy har blivit gravid väldigt tidigt i förhållandet. Och då blev han skitarg. Och sen allt eftersom tiden gick så fann han sig i situationen. Mm-hmm. Och han berättade för henne att han har fått jobberbjudanden i San Diego, Dallas och New York. Och Wendy, hon var ju från Dallas. Och hon sa, men vi kan väl flytta dit?
Ja.
Så 2011 i juli så gick flyttlasset till Dallas. Och då flyttade Jerry också dit. För de hänger typ ihop tydligen.
Ja, det känns ju som
nej, men det var väl lite sådär where you go, I go. Och han hade väl ingenting bättre för sig och tyckte väl Dallas lät kul, typ.
Ja, visst.
Men de flyttar i alla fall in på Dallas Victory, eller W som det också kallas. Och det är typ så här, det är hotell, men det är lägenheter.
Mm, ja,
men alltså det är mera, det är ett långtidshotell som jag har förstått det. Jag kanske har förstått det helt fel.
Men det finns ju, sånt finns ju inte jättevanligt här i Sverige, men det finns ju Nej. Här också. Men att man liksom, man bor på ett hotell fast det är som ens hem. Alltså,
ja. Istället för att säga det är hyreslägenhet, det är hotell.
Ja, det är det vi ska, det är det vi ska börja säga. Nej, jag bor på hotell.
Jag bor på hotell.
Varje natt bor jag på hotell.
Ja, det var det natt.
Ja.
Men Chris börjar i alla fall nu jobba på Baylor Plano, som är ett sjukhus. Mm. Och han börjar då som neurokirurg. Och han kommer ju hem om dagen och berättar för Jerry att jag har så hög lön. Och alla som arbetar där, de är så högt uppsatta inom sina ämnen. Och oj. Och det är sjukhusen slåss om att få anställa mig. Och patienter står i kö för att få komma till mig.
Nja.
Och vad ska Jerry göra? Han tycker, cool man.
Ja,
det är hans kompis. Han blir väldigt glad för att det går bra.
Ja, såklart.
Och det är en Dr. Mark Hoyle. Han är kärlkirurg. Det var svårt att säga.
Det var svårt att säga, ja.
Men vascular surgeon.
Mm, håller på med.
Men han är också typ lite så här allmän kirurg.
Okej.
Okay. Han berättar att han fick höra om Dr. Dunch. Och hur den här karen då ska ha gått på en så fin utbildning. Och han hade flera doktorstitlar och liksom är värsta stjärnan. Och han tänkte ju rakt ut att antingen är han så bra som han får höra. Eller så är det bara massa skit.
Mm, ja.
För han jobbar ju då på Baylor Plano. Och sjukhusledningen, de tror att de har hittat sitt nya poster child. Och han skulle höja sjukhusets status. Och han fick vara på deras reklamaffischer.
Mm-hmm.
Och vi vet ju i USA att sjukhus är ju enskilda företag och vinstdrivande.
Just ja, så är det ju.
Så sånt här är ju väldigt viktigt. Och en neurokirurg kan ju dra in typ 2 miljoner per år dollar.
Ja.
1-2 miljoner dollar per år. Så att det är liksom big stuff.
Det är mycket pengar.
Ja. Och en annan läkare som jobbar där, han heter Dr. Randall Kirby, och han är då en typ samma som den tidigare läkaren jag nämnde. Han är kärlallmän kirurg. Mm-hmm. Så det är liknande.
Mm-hmm.
Men det stod olika när de skrev deras namn i dokumentären, så jag liksom bara följde det. Han träffar Chris för första gången när de står och förbereder sig för operationen. Så de står i den här scrub room. Där de tvättar sig och det.
Mm.
Och de ska inte in på samma operation.
Nej.
Men då presenterar sig i alla fall Chris. Och han presenterar sig genom att säga att han är så här: hej, jag är den bästa neurokirurgen i Dallas.
Okej.
Okay. Och Dr. Kirby bara, okej.
Det låter lite så här, vad heter det, när man är lite grandios, eller vad heter det?
Ja, grandios självbild.
Ja, väldigt så där, jag är bäst.
Och så de säger ju det många här också, att kirurger, de är väldigt självsäkra, och det kanske de måste vara.
Jo.
Men han var liksom på en annan nivå.
Mm. Ja, för det är en annan femma var självsäker och säger jag kan detta, jag vet att jag är bra på mitt yrke.
Ja.
Än att men liksom så här, jag är den bästa.
Men de förklarar det som att många kirurger kan vara lite arroganta. Men det här var liksom...
Ja, lite...
Över alla gränser.
Hmm. Ja, sådana människor inte ser vad sköna att umgås med.
Nej. Speciellt liksom, han är fresh från utbildning också. Bara.
Okay. Ja, men det är också tänker, hur bra kan du vara om du inte har typ knappt någon arbetserfarenhet överhuvudtaget?
Nej, precis.
Det är ju det.
Men, Men i alla fall då, i december 2011 är det här. Och då går Chris in för att genomföra sin första operation på Baylor Plano.
Mm.
Och den här patientens namn är Lee Passmore. Och han har tidigare opererats men inte blivit bra. Så att nu ska man ta bort den nedersta disken som är mellan L5 och S1-koterna. Det är alltså allra, allra, allra längst ner i ryggen. Typ det är liksom mellan svanskotan och första ryggradskotan.
Mm, okej. Okay. Mm, så väldigt, väldigt långt ner.
Ja.
Mm.
Och den här säger då Dr. Hoyle, den första läkaren jag berättade om. Det är lättast att ta bort den från framsidan.
Mm-hmm, okay.
Eftersom svanskotan går ju in.
Ja,
så då går man in via buken, som jag har förstått det. Mm-hmm. Don't take my word for this. Men...
Du är ju den bästa kirurgen i hela världen.
Så... Oh ja, jag kan ju jättemycket om medicin.
Ja.
Mm. Men på grund av att man då går in från framsidan så är ju Dr. Hoyle med, eftersom han är vaskulär kirurg och allmän kirurg.
Mm.
Så han är ju då inne där som hjälp.
Mm.
Och han berättar då att när de står och förbereder sig inför operation så presenterar sig typ Chris som Guds gåva till ryggradskirurgin i delstaten Texas. Alltså liksom,
mm.
Gud har sänt honom dit.
Ja, men självklart.
Och han sa liksom, han är där för att rädda alla patienter i staden från sina smärtor och problem. Och han säger ju då igen, visst att en kirurg ska ha självförtroende, men det är liksom, det är det här intrycket han gör på folk.
Ja, men det blir liksom, det blir för mycket. Det blir nästan komiskt.
Ja. Men de börjar i alla fall, och Dr. Hoyle ser ganska snabbt att Chris inte verkar vara så van vid en sån här typ av operation, så han försöker då pedagogiskt guida honom.
Mm-hmm.
Och nu har då Chris tagit ut hela disken och då börjar det blöda otroligt mycket.
Mm-hmm, okej.
Okay. Och de måste ha 2 sugapparater för att kunna jobba.
Oj, ja, det är mycket.
Och det är mycket blod, och Chris fortsätter jobba i blindo.
Men det kan man väl inte göra?
Alltså, för han ser ju ingenting. Och Dr. Hoyle, han stoppar ju honom och säger, vi måste få blödningen under kontroll.
Mm.
Så att, för att annars så ser vi inte vad vi gör. Chris bara, nej, men jag kan göra det här på känn.
Nej, men kom igen.
Och då hotar Dr. Hoyle med att om du inte lyssnar på mig, då lämnar jag operationssalen. Och då får de ju inte, då kan de inte. Alltså då får han inte fortsätta överhuvudtaget.
Nej.
För då har han har alltså inom loppet av, jag vet inte hur lång tid de kan ha hållit på, en timme kanske, tappat allt förtroende för Chris.
Mm. Ja, det förstår jag. Om man liksom, hur ska man kunna se i blindo? Alltså det...
Ja, jag vet inte. Men det visar sig då efter operationen att på något sätt, om jag har förstått det rätt, så har han gjort patientens bröstkorg sned.
Mm-hmm.
Alltså, okay. Han har satt tillbaka saker snett. Och han har, för man måste ju fästa med skruv och hej och hå.
Ja.
Har han väl gjort någonting. Jag kan ha tolkat fel, det är ju på engelska det här. Så att...
Jo, men man brukar ju tänka, om man opererar just, alltså det handlar ju om skelettet och grejer, då är det ju mycket med skruvar och plattor och...
Ja.
Grejer som ska...
Men det han också har gjort är att han har skruvat en skruv genom en nerv.
Nämen.
Ja, och trots att man har tagit bort skruven i efterhand så är det ju såklart permanent skada.
Mm.
Och Passmore, han beskrev efteråt att han varken kan springa eller simma. Han har inkontinens och konstant smärta i ländryggen.
Men fy fan. Ja... Men han visste ju vad han gjorde, så att...
Ja, visst.
Alltså, jag menar, han visste, alltså, han var ju så självsäker på att jag vet ju exakt vad jag ska göra. Och så...
Och det här börjar ju liksom sprida sig ganska snabbt inom de här kirurgkretsarna. Det är ändå liksom, man tänker ändå, de har ju koll på varandra.
Ja.
Och Dr. Hoyle, han berättar för allt och alla att han aldrig någonsin kommer att arbeta med Chris igen.
Nej. Jag förstår det.
Och samtidigt hemma så tror ju Wendy att allt går bra, och hon berättar i dokumentären att Chris, för att det är liksom, han är liksom anställd på sjukhuset, men han har ju sin egen patientbas, om du förstår vad jag menar. Så typ som en egen mottagning på sjukhuset.
Ja, precis. Man hyr ju typ in sig.
Ja, precis. Och han anställer nu en specialistsjuksköterska, och hon heter Kimberly Morgan.
Mm-hmm.
Men det visar sig ganska snabbt att de har en affär. Och det här är ju medans Wendy är gravid hemma. Och när hon åker in på sjukhuset och föder deras son, vilket han måste komma in och, han måste komma och hjälpa henne för att, eller han är ju med såklart för det är hans barn, men det är någonting med att en läkare hinner inte komma så han förlöser henne, jag vet inte, jättemärkligt.
Okej.
Men när hon i alla fall kommer hem ifrån sjukhuset, då har han och Kimberly flyttat hennes saker från the master bedroom till gästrummet.
Mhm.
Så det är vad som pågår hemma liksom.
Alltså så att alltså han då och hans affärs-tjotafräs har flyttat.
Hans sköterska. Ja, de har flyttat. Ja, de är inte gifta, men
nej,
de
men...
har flyttat hans babymammas grejer till gästrummet för att antagligen Kimberly ska kunna vara i the master bedroom. Jag vet inte.
Men
det är bara en sån här sidogrej som man får ännu en karaktärs.
Ja, det känns ju riktigt jävla ruttet. Men ja.
Ja, det blev en liten oväntad paus för oss här mitt i, för att jag insåg att min dator hade slutat spela in när jag satt och pratade. Så ja. Om Lukas inte verkar lika överraskad så beror det på det.
Så är det därför.
Jag tror, om jag förstod inspelningen när den slutade, så hade vi precis pratat om att de hade flyttat Wendys grejer till gästrummet.
Mm. Okay.
Och jag skulle komma in på en till patient som heter Barry Morgulloff.
Mm.
Och han älskar att göra alla utomhusaktiviteter man kan komma på. Alltså ja, men skidor, vandring, fiske, vad mer, wakeboard, nej jag vet inte. Nej,
men... ja, allt möjligt som man kan göra utomhus helt enkelt.
Ja, han var väldigt aktiv. Mm. Men han lastade ur lastbilar på jobbet och gjorde väl inte det ergonomiskt för han skadade ryggen.
Mm.
Och till slut så har det gått till den gränsen att han kan knappt stå upp och han har svårt att gå. Så hans fru bara, enough is enough. Sök vård. Ring Polia.
Ja. Ring Polia. Ring begravningsbyrå. Nej.
Ja. Han kan nog känna att det kanske hade varit bättre. Nej, men han tar i alla fall kontakt med en smärtklinik och blir då rekommenderad att gå till Chris. Och Chris framstår ju som fantastisk.
Mm.
Och bara, det här är lätt. Jag kan fixa det. Jag löser det här. Du kommer bli så bra. Wow. Och Barry bara, oh my god. Tack.
Mm.
Så han bokar in en operation i januari 12. Och då är det en, eftersom flera då såna här allmänkirurger inte vill jobba med Chris, så ringer han till en högt ansedd huvud- och nackkirurg som då han vill ha med. Han heter Bob Steckler. Men Bob är osäker på den här operationen. Jag vet inte riktigt vad det är som gör honom osäker. Men han övertalar i alla fall Dr. Kirby att hoppa in, trots att han egentligen inte vill jobba med Chris.
Mm.
Och han beskriver det som att han under sitt arbetsliv, tidigare och kommande, nu bevittnar alltså den nivå av inkompetens som man kan inte föreställa sig.
Nej.
Det är sjukt.
Det är sjukt, ja.
För den här operationen som Barry ska genomgå är en rutinoperation. Och Dr. Kirby beskriver hur Chris kommer in i operationssalen med sin assistent. Och i stort sett bara carve away på ryggraden. Bara karvar liksom.
Mm.
Och han bara, ursäkta mig, vad håller du på med? Så här ska vi göra. Och börja pedagogiskt förklara. Så att det ska bli rätt. Mm, men ja. Det blir ändå inte rätt.
Nej.
För efter operationen mår efter operationen mår Barry fruktansvärt.
Mm.
Han har ont. Han känner det som att han har blivit överkörd av en lastbil. Och Chris, han vill inte göra en röntgen på Barrys rygg och titta hur det ser ut. Trots att Barry har fruktansvärt ont. Och han säger att operationen var lyckad.
Mm.
Men Barry börjar få ont i vänster ben och tar upp det med sjukvårdspersonal. Och de är så här, ja men det kan vara att ryggmärgen är svullen. Så det kan gå ner och då blir det bättre. Och Chris, han vill inte ge Han vill liksom inte ta Barry på allvar. För Barry är en, det här vet Chris, att han är en tillfrisknad narkoman. Mm. Och då menar han att Barry överdriver sina smärtor för att han ska få starka smärtmediciner.
Mm.
Och för att han då ska kunna bli hög.
Och det känner man ju att... Visst, det finns ju en chans att folk gör så. Men jag tänker oftast att om man är på sjukhuset så borde man ju ändå liksom... Då är det ju en kontrollerad form. Du får ju det när du är på sjukhuset.
Mm. Mm.
De behöver ju inte skriva ut det till honom.
Det finns ju också smärtstillande som inte är beroendeframkallande.
Ja, precis. Så att,
men ja. Och när Barry sen då ska komma på ett återbesök så försöker han prata med Chris om sina smärtor. Men han upplever då Chris som väldigt påverkad av någonting och sluddrar när han pratar. Så till slut får ju hans sjuksköterska ta över och prata lite och sen skickas Barry hem.
Det är helt sjukt egentligen.
Ja, men han bara, nej men alltså, antingen var han full eller så var han hög. Det bara...
Ja.
Men Barry han ser ju till att få ett andra utlåtande av en läkare. Och den här läkaren tar en röntgen. Och han är chockad. För han säger att det ser ut som att en bomb har exploderat i din rygg.
Mm.
Det är lösa benfragment som skaver mot nerver. Och Chris har lämnat utrustning kvar i kroppen.
Jag känner också, hur kan man lämna kvar? Alltså jag tänker, det kan...
Men det ligger väl så här lösa skruvar och grejer där i honom, som jag har förstått det.
Men alltså, det är den andra femman kan jag känna om man typ alltså syr igen och så har man glömt någon så här typ bomullstuss eller alltså, för den kan ju färgas blodig och det liksom kanske smälter in ja, men i kroppen så. Men skruvar och grejer, man bara, alltså hur? Det är helt galet.
Ja, nej, jag fattar inte heller. Men det här, liksom, bara för att veta att någon har gjort det här, smärtorna, det leder till att Barry blir deprimerad. Han överdoserade smärtlindrande och till slut så bestämmer han sig för att skriva in sig på ett psykiatriskt sjukhus.
Mm.
Och Barry, hans fru...
Då gick det ju så som...
Ja.
Han var, alltså som Chris var rädd för från början.
Ja.
Istället för att ta tag i problemet
och hjälpa honom.
Och hjälpa honom så blev det ju så. Ja.
Ja. Men Barry och hans fru Samantha skriver i alla fall ett brev till läkarrådet. Och det är ju sådär medical board heter det ju. Och då har ju varje stat en sån.
Precis.
Och de berättar allting. Och samtidigt så går Dr. Kirby till sjukhusledningen och berättar vad han hade sett. Men ledningen menar att de har inte tillräckliga skäl för att stoppa Chris från att operera. Så nu kommer ju det som är en av de sjukaste grejerna.
Mm.
För i februari 2012 så bestämmer sig Chris för att operera på sin bästa vän Jerry. För Jerry hade skadat nacken i en bilolycka. Och det här är också en sån här rutinoperation. Han litar på sin vän. Och Chris säger att du har några skadade diskar i halskotpelaren. Och de ska vi ta bort och ersätta för de trycker mot ryggmärgen.
Mm.
Och... sjuksköterskan Kimberly är ju med då som sköterska. Och narkosläkaren som arbetar under operationen säger att nej, men det var så obekvämt. För att vad de än pratade om så insinuerade de sex.
Mm.
Alltså vad som helst.
Ja, och det är ju,
och det är ju så oprofessionellt. Det är så oprofessionellt. Alltså,
Ja.
Och en bit in i operationen så ser narkosläkaren på mätare, för de här sugapparaterna som de har en digital mängdmätare, så man ser hur mycket blod suger vi upp.
Mm, ja.
Och den här narkosläkaren ser hur blodmängden som sugs upp bara ökar och ökar. Alltså han blöder omgående liksom dubbelt så mycket som man brukar blöda.
Mm.
Och när man till slut har fått stopp på det här och kontroll så har han blödit 1,2 liter blod. Eller 1200 milliliter. Och normalt under en sån här operation så ska man förlora 50 milliliter.
Det är ju en enorm skillnad.
Ja, och det här är ungefär en femtedel av blodmängden i en vuxen man.
Ja. Man säger väl att man har runt 5 liter.
Ja.
Ja, det är ju helt sjukt. Det är så många varningsklockor som borde ringa hos folk.
Ja.
Mm.
Och när Jerry vaknar så han kan inte röra sig. Han känner ingenting av sin kropp mer än sitt huvud.
Mm.
Och det här det är så fruktansvärt när man liksom, ju mer jag tänker på det desto mer fruktansvärt blir det. För det visar sig att Chris har gått för långt och för djupt i ryggraden. Och han har i princip halshuggit Jerry och lämnat honom total förlamad.
Mm. Alltså det är så fruktansvärt. Hans kompis. Hans
bästa vän som han har känt liksom större delen av sitt liv.
Mm. Det är så fruktansvärt.
Och hade han tagit in Jerry om... Nej, hade han varit kompetent och hade tagit in Jerry
ja.
Så hade han kanske kunnat återställa det här. Men han syns inte till. Han kommer inte att kolla till sin bästa vän.
Nej.
Och det visar sig sen att han har gått in och börjat operera på nästa patient.
Ja.
Och Jerry, alltså han skriker, han har ju panik.
Ja, men såklart, du vaknar och inte, du kan inte röra dina ben, inte armar, inte någonting.
Nej. Nej, men det fattar man ju. Och han har säkert ont.
Ja, såklart.
Och Jerry, han hamnar ju på intensiven. Och sköterskorna vågar inte liksom flytta honom. För hans nacke är nu så instabil. Att när man rör honom så får han en ojämn hjärtrytm. Och hans hjärta faktiskt stannar 3 gånger på ett dygn.
Mm.
Och en annan kirurg försöker återställa det här. Men det är för sent.
Mm.
Chris kommer fortfarande inte och kollar hur Jerry mår. Och till slut så skriker Jerry till personalen. Och ja, men han ber liksom så.
Mm.
Och till slut så säger han att Chris och han tog kokain tillsammans dagen innan operationen.
Ja. Han sa det liksom, jag tänker han måste ju ha sagt det lite som ett rop. Alltså så här lite så här, hallå,
lyssna, vad på håller mig.
Ni på med? Ja.
Ja. Och personalen är ju återigen chockad och sköterskorna är så bekväma så de kontaktar sin chef som kontaktar vdn på sjukhuset.
Mm. Mm.
Och Chris han skyller blödningen på narkosläkaren för hon ska ha gjort en hårdhänt intubering.
Oj.
Man bara... Ja, för det dekapiterar man någon med.
Va? Ja, man bara hugger av huvudet på någon med det. Det står ju
och helst. Utåt så visar ju Chris hur upprörd han är över att Jerry kan säga såna här hemska saker om honom. Och lalalala. Men en annan skolkamrat berättar i den här dokumentären att Chris, han knarkade faktiskt under utbildningen på ledig tid.
Mm.
Och han själv skulle aldrig låta Chris röra hans ryggrad.
Nej.
Och en ex-flickvän berättar också att när hon festar med Chris under utbildningen så hon sett honom ta droger och sen gå direkt från festen till sitt ST, eller visst heter det ST när man är intern på svenska? Sin ST-utbildning eller sitt ST-jobb på ett barnsjukhus.
Mm, det är ju stabilt.
Baylor Plano väljer nu att stänga av Chris i 3 veckor. Och han drogtestas och det är negativt. Och i efterhand så säger Jerry att han sa det här om Chris för att få en uppmärksamhet. Det var inte sant.
Nej.
Men Chris får i alla fall gå hos en kurator som utreder sannolikheten till att han är drog- eller alkoholmissbrukare. Men man avskriver det här misstankarna. Så nu får han börja operera igen. Men bara enkla operationer. Och som du sa, det kan han ju inte heller. Nej, kan han inte.
Han kan ju inte ens genomföra någon operation. Och jag kan också känna lite så här nu i efterhand att varför sa inte någon student till någon lärare att vad som ni vet så liksom tar han droger och sen går han till sin
praktik. Det kanske inte bara var han som tog droger heller och så vågar ingen säga till någon för då kanske det kommer fram att de har gjort det.
Fy fan alltså.
Det är en konstig mentalitet. Men,
jo, men så är det ju. Det.
Men i mars 2012 så kommer då första patienten efter avstängningen. Hon heter Kelly Martin. Och Kelly, hon ramlade och skadade ryggen när hon julpyntade sitt hus. Hon, hennes familj, de berättade att hon var väldigt mycket för att hålla på och pynta och grejer. Och så skulle hon ha gjort sig illa när hon gjorde någonting, så var det det liksom.
Ja, ja, ja.
Så hon har ont i ryggen då. Mm. Och hon går ju till husläkaren och blir remitterad till Chris.
Mm.
Och han säger återigen, det här är ett enkelt ingrepp. Jag vet precis vad jag ska göra. Jag fixar dig. Orsaken till din smärta är att en nerv rör vid en disk. Och det här, det fixar jag. Så. Ja, en timme in ut.
Det tror inte jag att du på.
Nej.
Nej.
Familjen sitter ju och väntar medan hon opereras. Och Chris kommer under operationen ut flera gånger och berättar hur det går. Och sen kommer han plötsligt att säga att Kelly har svårt att vakna ur narkosen. Och de vill behålla henne en stund till. Och familjen, de får ju vänta.
Mm.
Men tiden går och till slut så går dottern till receptionen och bara, hallå, hur är det med min mamma? Och de bara, ja, nej, men hon är ju på intensiven. Jaha, okej. Okay.
Mm.
Så de går upp dit.
Jag har sagt något.
De går upp dit och frågar sköterskan där, var är min mamma, Kelly Martin? Och sköterskan får ett jättemärkligt ansiktsuttryck. Och under operationen, om vi ska liksom hoppa in där, så är det då en narkosläkare som hela tiden då håller koll på, ja men, så att hon är sövd och blodtryck, allt sånt där.
Mm.
Och hon säger, hur går det? Hennes blodtryck sjunker, blöder hon? Nej, säger Chris. Men narkosläkaren är inte bekväm med det här och vill då avbryta för att någonting är fel.
Mm.
Och till slut så lyssnar han och syr ihop Kelly. När hon sen ska väckas så börjar hon skrika och hon klöser på sina ben.
Mm.
Och när sköterskorna tittar på dem så är de blå och livlösa från midjan och ner. Och de söver henne igen och tänker att ja, men hon måste ju in igen.
Ja, ja, ja.
Det här, det, vi måste, det är någonting fel. Men nej, så blir det inte.
Nej.
Och Kellys hjärta får ju en chock typ av påfrestningen och stannar.
Mm.
Så alla läkare på hela avdelningen springer ju in och ska få igång Kelly igen. Och då står Chris lugnt och skriver anteckningar i hennes journal.
Ja. Oh. Det är så
och
sjukt.
Den 12 mars 2012 så avlider Kelly Martin.
Mm.
Och Chris och en lungläkare som inte har behandlat henne alls men som tydligen blir ansvarig går till familjen för att lämna ett besked. Men inte Chris som pratar. Han står och tittar ner i golvet. Och... Så den här lungläkaren får ju berätta att tyvärr har den här familjen förlorat sin viktigaste människa.
Ja, 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 såklart.
Och Chris svarar inte på några frågor. Och när ledningen frågar vad är det som har hänt, men då påstår jag han att hon har fått en allergisk reaktion till fentanylen som jag antar ingår i narkosmedlet.
Mm.
Och ja, det är det. Men det här stämmer inte. För när man tittar på henne sen efteråt så ser man att han har gjort ett hål på ett ställe i kroppen han aldrig skulle ha varit och petat i.
Mm.
Och han har då slitit sönder en ven och en gömd blödning startade. Så han är helt enkelt på helt fel ställe alldeles för djupt ner för det han skulle operera och hon förblöder inombords.
Ja. Ja, det är så.
Och,
hur kan man vara så inkompetent?
Nej, men jag fattar inte. Jag fattar inte.
Nej. Det är så fruktansvärt.
Kellys familj tar kontakt med en advokat. Och det första advokaten säger är, vet ni att han har skadat människor förut? Och så får de ju höra om Jerry.
Mm.
Och innan jag går vidare nu så tar vi en liten reklampaus.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, jag hoppas det var en trevlig reklam.
Ja, det hoppas vi. Ingenting vi kan styra över, men ja.
Nej. Men för att fortsätta då så har Chris vid det här laget genomfört runt 20 operationer. Och de flesta har gått dåligt.
Mm.
Och efter det här så förlorar han sina rättigheter på sjukhuset. Och det här är liksom någonting som man måste ansöka om då. Att få rättigheter att jobba på ett sjukhus.
Ja.
Men han stämmer då sjukhuset. För han menar att de förstör hans karriär. Så istället så gör man en överenskommelse. Där han på pappret säger upp sig. Mm-hmm. Och då syns ingenting av alla de här felstegen. De skrivs inte in i den nationella databasen.
Oh, det var väl det sämsta totalt, man kunde göra.
Ja, jo. Så totalt är han på Baylor Plano i 3 månader. Och på nästa sjuk i Dallas så kommer han vara mindre än en vecka.
Oj.
För under sommaren 2012 får han komma på möte på Dallas Medical Center. De har ingen stor neuromottagning och Chris han berättar stora planer om hur han kan hjälpa dem att bygga upp en sån och locka dit massa patienter och de blir ju intresserade för det är massa pengar. Det är så mycket pengar.
Mm.
De frågar då vad händer med Kelly och Jerry och han kommer ju med ursäkter och de tittar ju i databasen och att det är ju tomt så att de tror ju att nej men det är ju inget fel. Allting är okej.
Nej.
Ja.
Mm.
Och till att börja med så får han tillfälliga rättigheter innan allt är liksom set in stone. Så 23 juli 2012 så börjar han där.
Mm.
Och det är en operationssjuksköterska som heter Kyle Kissinger. Eller Kissinger. Han berättar att första gången han träffade Chris upplevdes han som intensiv, aggressiv och bullrig.
Mm-hmm.
Okay. Återigen, bra första intryck på kollegorna.
Ja.
Första patienten på det här sjukhuset och Dallas Medical Center är Shirley Mock. Och den operationen gick inte så bra. Så att den fick korrigeras. Och det visar att hon har lösa skruvar i ryggen. Men hon kan sedan lämna sjukhuset. Dag 2 så är det Floella Brown. Och innan operationen så ser den här sköterskan då Kyle att men gud, Chris har ju samma scrubs som dagen innan.
Nej.
För sättet han kan se det här på är att han har ett litet hål i byxan precis vid ena skinkan.
Jaha.
Och han kan också se att Chris han har inga kalsonger heller.
Ja, åh. Oh. Mm.
Och det hade han inte dagen innan heller. Och alltså Kyle säger, visst han kan ju ha tvättat dem men det är ju highly unlikely.
Ja, det tror jag inte på.
Och han tyckte liksom han fick dåliga vibbar och han tyckte att Chris såg konstig ut i blicken och liksom han sa då till sin ansvariga chef vad han tyckte och hon tog emot informationen. Men Floellas operation börjar och inom 5 minuter så säger Chris jag kan inte se något för det är så mycket blod. Alltså det är fruktansvärda mängder hon blöder. De beskriver det som att det drinner på golvet.
Nej men gud.
Och Chris fortsätter operationen och de förklarar det som att i en operationssal är kirurgen piloten. Han är högsta rang. Han bestämmer. Så ingen vågar liksom så här säga ifrån.
Nej.
Operationen den tar 4 gånger så lång tid som den skulle. Och Floella får ligga kvar på sjukhuset.
Mm.
Men dagen efter är hon icke-responsiv. Non-responsive.
Jasså.
Ingen får tag i Chris, men till slut så hittar Kyle honom. Han springer runt och letar. Och för 3:e dagen i rad har han samma kläder på sig och ser väldigt schastig ut. Men man bestämmer sig för att man måste ju göra någonting med Floella.
Ja.
Men Chris, han går inte för att ta hand om henne, utan han går in i operationssalen för att operera på en annan patient. Och för det första så dyker han upp 20 minuter sent till den operationen.
Hmm.
Och den andra patienten heter Mary Eford. Och hennes operation är en planerad och inte akut. Det är skillnad från Floella som ligger med en stroke.
Ja.
Men Mary hon ska få en spinalfusion. Alltså en steloperation antar jag.
Ja det lär det väl vara. Men varför tar han inte hon Floella? Ja men snälla,
finns det någonting han gör som är logiskt?
Nej, i och för sig. Jag bara tänkte att om hon har akut och den andra är planerad så kan ju hon vänta någon timme eller två.
Ja. Men den här, under en spinalfusion i alla fall så måste man ta nya röntgenbilder hela tiden då för att hålla koll.
Mm-hmm, okay.
Och Chris, han sätter skruvar i muskler. Nej. Och han skriker på personalen när de påpekar att faktum är att skruvarna inte är i närheten av ben. En skruv försvann och hittades inte ens med röntgen.
Nej men. Oh.
Och under tiden han står och opererar på Mary så börjar han prata om att men jag vill nog göra en kraniotomi på Floella. Och det innebär att man gör ett hål i skallen för att lätta på trycket mot hjärnan.
Varför ska hon göra det? Eller varför ska han göra det?
Ja, men ja. Ingen vet.
Nej, okay.
Men problemet är att det här sjukhuset varken har, alltså det har inte utrustning för detta och han har inte heller befogenhet att göra det.
Nej.
Men han skriker på sina sköterskor och till slut så tillkallades sköterskechefen. Och den här chefen går in och skriker på Chris att nu får du fan ta och lägga av. Det ska inte genomföras någon jävla kraniotomi på det här sjukhuset. Hon ska förflyttas.
Ja.
Och allt det här pågår under tiden Mary ligger på operationsbordet. Och Chris blir så sur så han lämnar operationssalen. Och är borta en stund. Och sen kommer han tillbaka. Mm. För att avsluta. Och skruvarna sattes fortfarande inte rätt. Och han lyssnade inte på överpersonal i operationssalen. Och till slut så avslutar man operationen.
Ja.
Floella förs till ett annat sjukhus. Och förklaras hjärndöd. För Chris har då skadat kotartären. Som förser hela bakre delen av hjärnan med blod.
Oh. Jag blev matt.
Och hon fick då en massiv hjärnblödning och avled. Efter. Han skyllde hennes död på sjukhuset då han påstod att han hade sagt att en flytt skulle döda henne.
Jo visst, det tror jag också att du sa. Den inkompetenta jävel.
Och samma dag som Floella avlider så får ju sköterskan Kyle veta att Mary Eford nu är förlamad. Och sjukhuset ringer nu in Dr. Robert Henderson som ska försöka hjälpa Mary.
Mm.
Och han blir chockad när han ser röntgenbilder. För att han ser att Chris har inte ens opererat den här disken som...
som har tagit problemet.
Ja! Och Henderson, han får ju någon slags snilleblixt. Han verkar otroligt klok. Han bestämmer sig för att han tar in någon som filmar korrigeringsoperationen. För att samla bevis för vad Chris har ställt till med.
Clever.
Och efter bara en enda vecka är Chris karriär på Dallas Medical Center över.
Ja, det var väl ändå tur.
Och dem. Dr. Henderson, han börjar göra allt för att kunna hjälpa familjen Brown. Alltså Floellas familj. Och han börjar misstänka, liksom, är Chris utbildning legitim?
Mm.
Så han ringer och pratar med utbildaren på Sam's Murphy Clinic och frågar, har du utbildat den här Chris? Och skickar en bild. Och ja, det har de gjort. Men han får ju också reda på att före den utbildningen där Chris tog doktorexamen i medicin och gick vidare till, alltså han gick vidare till klinisk tjänstgöring inom neurokirurgi vid University of Tennessee. Det är alltså praktisk utbildning.
Ja. Mm.
Och under sitt sista år så var han inblandad i 201 ingrepp.
Mm-hmm.
Jag vet inte om det är en bra mängd. Men bara 20 av dem är ingrepp på hals- eller ryggkotor.
Jaha. Men var det inte det han skulle jobba med?
Jo.
Ja, okej.
Och ändå så får han går ju ut med toppbetyg och fantastiska vitsord och hej och hå.
Ja, men det är det som också är så konstigt. Det känns ju som att han håller på med något som han inte borde hålla på med.
Nej.
Drugs.
Ja, jo. Och problemet här, återigen, och det här är ingenting som är lagstadgat att de ska, men inte heller Dallas Medical Center anmäler Chris till databasen.
Nej. Men jag förstår inte varför. Alltså, det känns så här, varför gör ni inte det?
Men det är ju för att de ska rädda sin image.
Ja, jo.
Om de anmäler det så blir det ju publikt att de har anställt en dålig kirurg.
Ja, men samtidigt så dödar han folk.
Mm. Man kan tycka det, men ja.
Mm, ja. Mm.
Men det är inte slut än.
Nej, det förstår
för jag. För i juli 2012 har Chris skaffat sig rättigheter på Southampton Community Hospital i Dallas. Och det här är då ett lower tier hospital.
Mm.
Och de är ju överlyckliga. För att en så bra kirurg kommer till dem med så fin utbildning. Och eftersom databasen är tom så tackar de och tar emot.
Ja.
Och under tiden så fortsätter ju Henderson eftersökningar och han ringer ju runt för att samla information och liksom sådär. Och mindre än 8 veckor efter sin senaste operation är Chris igång igen och i september är oturen framme hos Jeff Cheney. Och ja, han behöver då operera sig och han gör ju massa besök och under besöket innan operationen får han skriva på en massa papper och på sista pappret så handlar det om komplikationer. Och på den listan så stod död som en komplikation. Och han frågade då Chris, har du någon gång förlorat en patient? Och till svar skrattar Chris och säger nej.
Bullshit.
Efter sin operation är Jeff förlamad från halsen och neråt på höger sida. Mm. Och Chris säger, nej men ryggmärgen är svullen så det kommer gå ner och bli som vanligt.
Ja, jo, det.
Vad han inte har sagt till Jeff är att han har ju skurit av ryggmärgen till hälften.
Ja. Men det var ju...
Nej, men den är bara svullen. Det...
Ja, det kommer gå.
No big deal.
Ge den några dagar. Ta en Ipren och en Alvedon.
Jeff har med annan behandling fått tillbaka viss funktion. Men han har känselbortfall, smärta och kan inte längre jobba.
Nej.
Han är bara glad att han kan leka med sina barnbarn.
Ja, såklart.
Sen kommer vi till nästa patient. Han heter Tex Muse. Han är en aktiv man som älskar att löpträna. Men han fick till slut på grund av för hård träning degenerativ disksjukdom och behöver vård.
Mm.
Och han bokas in på Legacy Surgery Center i Frisco i december 2012. Och där har ju också då Chris patientmottagning. Och det är för patienter med låg risk för komplikationer.
Mm, ja,
dagen innan sin operation så börjar Tex googla på Chris och hittar information om Kelly Martin. Och han ifrågasätter detta och då börjar Chris skrika på honom och säger att Kelly dog av en allergisk reaktion. Och jag vet inte varför, men Tex går ändå med på en operation. Man ska ju inte victimblama.
Nej, såklart det ska man inte göra, men där hade ju mina...
Ja, jag hade ju inte gjort det.
Men... Nej, jag hade bara, nej det här känns inte okej.
Ja. Han blev väl övertygad.
Ja, sen kan jag vara lite desperat också. Man står ju länge i kö och väntar kanske. Eller
ja, ja.
Att man säger äntligen blir min operation av. Eller, ja.
Mm. Mm. Och när han vaknar så har han ju föga förvånande fruktansvärt ont.
Mm.
Och får höra av Chris, du överdriver. Det lägger sig. Du får Percocet.
Mm. Ja.
Och Percocet... Det är en mix av paracetamol, vilket inte är, det är ganska harmlöst. Men det är också blandat med oxykodon.
Ah, typ morfin.
Och han får, ja. Mm. Och han får, och det här kommer ju du reagera på, han får 2 tabletter som han ska ta varannan timme.
Åh, jävlar.
Det är alltså 24 Percocet om dagen.
Nej, men då är man ju borta. Då är man ju...
Ja, men han måste ju vara hög som ett hus.
Ja, vet ju inte ens vad han heter förmodligen.
Men när han ska hämta ut andra svängen på apoteket så säger apotekaren nej, det här kommer inte jag ge ut till dig för du kommer dö.
Ja.
Men på grund av den här dosen så blir då Tex beroende. Han förlorar jobbet och hans äktenskap går i kras.
Ja, såklart.
Han gick till slut till en annan läkare som tog röntgenbilder och sa att nej men Chris har ju aldrig ens rört din ryggrad. Och skruvarna han satt in, de flyter i stort sett omkring mellan ben och muskelvävnad.
Men fy fan. Ja,
och i december 2012 så har minst 5 utomstående ryggmärgskirurger ringt Texas läkarråd. För de har tagit emot patienter som har felbehandlats av Chris och fortfarande händer ingenting.
Nej.
Och Chris, eller vad säger jag, Kirby och Henderson, de kämpar med att få stopp på Chris. Och Dr. Henderson ringer till Marie Lopez som är chefsutredare för Texas läkarråd. Och han spelar till och med in samtalet. Alltså han är så noggrann.
Mm,
och hon
jättebra.
Säger liksom, ah, men jag kan inte uttala mig om det här fallet. Och sen när hon lägger på så inser jag att hon bad inte om en enda kontaktuppgift för att kunna ta uppgifter i efterhand.
Jaha.
Man bara, nej, okej.
Nej. Hmm.
Och det är inte slut här. För nej. Philip Mayfield, som var en lastbilschaufför och jobbade hårt. Han jobbade 70 timmar per vecka.
Okay.
Och han lyfte mycket tungt. Han fick diskbrock i nacken.
Ja,
och han börjar göra eftersökningar. Han är lite, jag kan tänka mig att han kan vara lite som du. Så han börjar ju googla. Och han sa, han kollar in så här, men den här operationen, det ska ta 45 minuter till en timme. Han kollar på, han visste exakt hur den här operationen skulle gå till. För han hade sett så här utbildningsvideos och ja.
Ja, ja, ja.
Och han söker mellan olika kirurger. Och han hade hittat Chris. Och Chris hade bara 5-stjärniga recensioner.
De har ju någon annan säkert förmodligen gjort.
Ja.
Alltså recensionerna.
Men han väljer i alla fall att gå till Chris. Och han tas in på operation i april 2013. Mm. Och den här operationen skulle ta drygt en timme. Dra ut på tiden och tog 8 timmar.
Oj.
Och när Philip vaknar kan han inte känna eller röra sin kropp från bröstet och neråt.
Nej.
Och Chris kommer in lite snabbt och säger hej, 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 och så går han.
Mm.
Och han har då skadat Philips ryggmärg. Och trots dåliga prognoser så kämpade han sig tillbaka.
Jaså.
Och kunde efter gå, men hade fruktansvärda nervsmärtor.
Usch, ja, det är ju, alltså nervsmärta är ju fruktansvärt.
Mm.
Oh.
Och månaden efter i maj 2013 då, så får Dr. Kirby en inbjudan till University General Hospital, som är nya namnet på Southampton Hospital där han jobbar, Chris. För de har fått en ny ägare. Och de ska hålla en middag för att presentera sin nya expert inom minimalinvasiv kirurgi.
Ja, vad kan det vara?
Vem tror du det är?
Jag undrar jag.
Mm. Kirby, han får i panik och ringer omedelbart till ansvarig narkosläkare som heter Dr. Shahade. Och bara, jobba inte med Chris. Jobba inte med Chris.
Nej.
Och eftersom Chris fortfarande inte har några anmärkningar så har han ju fått rättigheter att operera.
Mm.
Och nu är det dags för en kvinna vid namn Pam som opereras i december. Hon opererades, eller ja, det är ju tidigare, men hon opererades i december 2012 och hon lurades efteråt av Chris att vara med i en reklam som han betalat för. Där han pratade om ett fejkpris han har vunnit. Och hon skulle då lyfta honom till skena. För hennes operation var relativt lyckad. Hon hade fortfarande ont. Men hon gick ju.
Ja.
Hon fattar ju inte att det här är fejk. Så hon är ju med på den här reklamen.
Mm.
Och det leder till att Jeff Glidewell. Som hade skadat ryggen vid en MC-olycka. Sökte efter 3 operationer med fortsatt smärta vård hos Chris. I april 2013. Och det efter att han har sett den här reklamen med Pam.
Ja, ja, såklart.
Så i juni 2013 så opererades han. Och när han vaknar kan inte han röra vänster sida. Och han kan inte prata.
Nej.
Och hans fru, hon förklarar för honom att hon har fått informationen att under operationen så hittade man en tumör som började blöda. Och de fick avbryta sig ihop, Jeff.
Mm.
Den här tumören, håll i dig.
Mm.
Alltså, håll verkligen i dig. Den här tumören visar sig vara en del av matstrupen. Och den här delen har Chris skurit bort. Så Jeff har nu ett hål stort som en 2-krona i sin matstrupe.
Mm.
Plus att Chris har förstört det vänstra stämbandet och skadat det högra. Och orsakat nervskador och såklart blödningar. Och för att stoppa det så stoppar Chris in en svamp i Jeff och lämnar den där och syr ihop honom.
Jag vet inte om jag ska skratta eller om jag ska gråta. Det här är ju helt jävla galet.
Har du en tumör? Jag tar bort den. Oj, skulle du äta med mat med den? Det fattar inte jag.
Ska man äta här och där? Och där pratar du tydligen inte
men
längre.
Alltså, nej men
gud,
det är...
vad konstigt.
Och vad händer då, tror du? Ja, men han får ju infektion och sen blodförgiftning.
Mm.
Och Dr. Shahade ringer till Dr. Kirby. Och Dr. Kirby kommer dit och ser det här. Och de flyttar honom i hemlighet till toppsjukhuset Methodist i Dallas. Där behandlas han akut. Svampen togs bort och under 2 veckor jobbar man med att fixa det som Chris hade förstört.
Mm.
Och det hålls hemligt var han ligger för att Chris börjar ju ringa runt och leta.
Ah, okej.
Okay. Jeff kan nu gå, men inte som förr. Och han har fått tillbaka sin röst.
Jasså. Var det med hjälp? Alltså de opererade
ihop.
Det
var ju Dr. Kirby och andra kirurger.
Mm.
Nu är vi då i juni 2013 och Chris har opererat på 38 patienter. 33 har skadats, varav en blev totalförlamad och 2 har avlidit.
Mm.
Jeffs operation blir den sista. Kay Van Wey, hon är en medical malpractice attorney som i slutändan kommer representera 11 av Chris patienter. Hon hamnar i kontakt med Dr. Henderson och Dr. Kirby.
Mm-hmm.
Och hon bestämmer också liksom tillsammans med dem att de ska ta kontakt med en grävande reporter som heter Brett Shipp.
Okay.
För att liksom få igång någonting. Och han börjar ju ringa runt till sjukhus och berätta exakt varför han ringer. Och han ringer även till läkarrådet för att ställa frågor. Allt det här är för att visa att någon undersöker det här.
Ja.
Och kort därefter så stängs Chris av och man pausar hans läkarlegitimation.
Jaha. Ja, det var ju liksom... Det var ju bra, så att säga.
Ja. Och Chris tillsammans med advokater förhandlar fram ett avtal med Texas läkarråd där han avsäger sin legitimation om de avslutar sin utredning. Mm-hmm. Och patienter de försöker gå till polisen med sina fall, men de får inget gehör för att polisen brukar inte lägga sig i sånt här, utan det ska ju vara läkarrådet.
Ja, okej. Okay.
Ett halvår efter avstängningen i december 2013 så får äntligen en neurokirurg som heter Martin Lazar en förfrågan från Texas läkarråd om han kan undersöka och utvärdera 2 av Chris patienter och utfärda en rapport.
Mm.
Och det gjorde han, och hans slutord var att han ansåg att hans legitimation borde dras in, och det gjorde de äntligen. Och det var ju också då tack vare Dr. Kirby och Dr. Hendersons hårda arbete.
Ja, just det. De hade kämpat på.
Ja, och Chris flyttar nu hem till sina föräldrar i Colorado och ansöker om konkurs.
Okej.
Okay. Och det är nu han börjar chansera. En månad efter flytten så åker han dit för rattfylleri. En ytterligare månader senare så bryter han sig in hos Wendy. Och de har då sonen och misshandlar henne. Så han grips igen.
Ja.
Och jag vet inte om det är nu... Nej, det är nog här. Det kommer sen. Efter detta så skickar han en massa märkliga mejl till Kay Van Wey. Och försöker få henne att slå ihop sig med honom för att stämma Baylor Plano-sjukhuset. Jättemärkligt.
Mm. Mm.
Och i mars 2015 så bryter sig Chris återigen in hos Wendy medan hon är ute. Och när hon kommer hem med 2 barn som de har nu, för hon har blivit gravid vid något tillfälle.
Mm.
Så är han där inne. Han har vänt upp och ner på hela lägenheten. Han är blodig. Och hon hittar också ett kidnappningsbrev skrivet i blod. För henne och henne och barnen.
Jaha, att han ska då försöka kidnappa dem, eller?
Ja, och hon tar ju ungarna och drar. Men han följer efter och påstår att nej, men jag är så här blodig för någon har attackerat mig. Men hon drar i alla fall.
Ja.
Och 2 dagar senare så står han vid en bank och slår på dörren för han vill komma in. Och polisen kommer dit och han togs in för en psykologisk utredning. Och sen vid ett senare tillfälle så grips han igen för snatteri på Walmart. Han har tagit grejer för flera 1000 kronor.
Mm-hmm.
Och i maj 2015, 17 månader efter avstängningen, får Jeff Glidewell kontakt med Michelle Shugart som är assisterande distriktåklagare i Dallas. Och hon tar sig an fallet.
Okay.
Och hon går då ihop med Kay Van Wey, Dr. Kirby och Dr. Henderson och deras expertis. Och till slut kunde man äntligen i juli 2015 väcka åtal. Och Christopher Dunch grips omedelbart på ett hotell i Dallas. Mm. Och man lämnar in 6 åtal. 5 var grov misshandel med dödligt vapen och vållande av allvarlig kroppsskada. Och 1 åtal var skada mot en äldre person, och det är Mary Eford.
Ah,
Chris menar att han har aldrig gjort något fel. Han hjälpte sina patienter. Han är helt delusional. Och rättegången skulle dröja till våren 2017. Under tiden sitter han i fängelse. Och det är nu tidningarna myntar smeknamnet Dr. Död.
Aha, ja.
Och i rätten så tar man då upp Mary Ifords fall först i februari 2017. Och där vittnar ju Mary själv och hon sitter i rullstol. Och sen vittnar ju Dr. Henderson och han har med operationsvideon som bevis.
Ja, det var smart. Och
en väldigt stor vändpunkt är att domaren lät åklagarsidan ta in de tidigare patienterna som vittnen.
Ah.
Så det är både Jeff Glidewell, Jeff Cheney, Jerry, Philip, alltså, och Kelly Martins familj vittnar.
Aha.
Och även då Martin Lazar som gjorde den här utredningen.
Mm.
Och man använde också ett mejl som Chris hade skickat till Kimberly som bevis för att han visste precis vad han gjorde. Och det här är ett citat. Jag är den jag är. Helt unik. En iskall jävla mördare som kan köpa, äga, stjäla, förstöra eller bygga vad han vill.
Ja. Ja. En mördare är det ju i alla fall.
Mm. Och den 14 februari... Oj, gud. Jag fick några bubblor i halsen.
Alltså.
Den 14 februari 2017 så föll domen och han blir då skyldig till skada mot en äldre person.
Mm.
Och den 20 februari, och juryn var helt unanimous, alla var eniga. Den 20 februari bestämde straffet till det strängaste straffet, nämligen livstidsfängelse. Mm. Och det här är första gången en läkare åtalas och döms i USA som jag förstått det. Och han kan tidigast ansöka om villkorligt år 2046.
Hm. Oh,
och sen vill jag avsluta med att bara säga att Jerry Summers avled den 10 februari 2021, 50 år gammal, efter att ha fått en infektion.
Jaså.
Och Philip Mayfield avled den 12 februari 2021, en vecka före sin födelsedag, också 50 år gammal, efter komplikationer efter att ha smittats av covid-19.
Aha. Men vet man om den där infektionen har någonting att göra med alltså operation?
Nej, alltså han hade ju nedsatt, hela hans kropp var ju nedsatt eftersom han var totalt förlamad.
Ah, ja, jag förstår.
Så, ja, indirekt så har han ju det, men det var inte...
Nej, precis. Men jag tänkte om det mer var att den hade grundat sig i operationen som
han gjorde. Inte direkt så.
Nej. Jag förstår.
Det var ju jättetragiskt.
Ja, gud, ja. Bara 50 år gammal. Det är inte gammalt.
Det var ju tragiskt också med att det var komplikationerna av covid-19. Han hade väl underliggande känslighet.
Mm.
Och så fick han covid-19. Ja, men det var Dr. Död, Christopher Dunch.
Det var mig en jävla resa.
Mhm.
Jag känner mig helt slut.
Ja, jag förstår det.
Men alltså, det är just att det handlar om vinstdrivande sjukhus. Hade det inte varit det så hade han ju blivit avstängd för...
Men det är ju bara att titta på Macchiarini.
Ja.
Det är ju bara på grund av det systemet vi har som gjorde att han inte kunde hålla på längre än vad han gjorde. Nu har han ju skadat många människor i alla fall.
Jo. Det gjorde han ju, men...
Men här var det ju, det var ju på Karolinska. Mm. Och de gick ju direkt, och då blir det ju så här, stopp, paus.
Ja, precis. Men nej, det är ju det som är så, blir så fel. För jag menar, då har man ju inte patientens bästa som sitt intresse. Utan då är det ju bara pengar.
Exakt så.
Och då spelar det ju ingen roll om det blir lyckade grejer eller inte.
Nej.
Och det blev det ju verkligen inte. För han verkar ju inte ha någon aning vad han håller på med.
De, vad var det? 5 patienter som varken skadades eller...
Mm.
Nej, vad blir det? Nej, det var ju 38 patienter. 5 skadades. 2 dog.
Ja.
Så vad blir det då? 38, 5... 2 patienter som inte...
Mm. Precis.
Alltså...
Ja. Nej, det är tur att han till slut blev stoppad och fick sitt straff. För att det förtjänar han ju definitivt.
38 patienter, 33 skadades och 2 dog. Det blir ju 35. Så 3 patienter som
Som typ
och bara vänner. En av dem antar jag var hon Pam då.
Ja, just ja.
Det är ju fruktansvärt. Men alltså tänk dig att gå till en kirurg.
Mm.
En specialistkirurg som bara har gjort 20 operationer inom ämnet.
Ja, då är man väl ändå ingen specialist, kan man ju känna. Också för
den delen. Jag känner inte det heller. Det är också någonting de kanske borde se över på utbildningen.
Mm. Ja. Men, jag tänker också det. Och att jag menar... Ja, nej, det känns bara väldigt, väldigt... Och han måste ju ha hållit på med droger och grejer.
Ja, det verkar ju så.
Annars hade han ju inte betett sig... Alltså sluddrat och...
Nej.
Hållit på. Sen var han ju förmodligen väldigt grandios och hade väl en... liten skev verklighetsbild över sig själv, men ja, nej, men ja, tack för detta.
Jag hoppas inte jag skrämmer någon ifrån och
nej,
gå till läkaren nu, men
nej, det här i Sverige är det ju lite annorlunda, även om inte vår vård alltid är den bästa heller, så
nej,
men, vet man ju att om det blir fel så kan man ju anmäla och sådär.
Och skulle såna här grova felbehandlingar ske, vi har ju Lex, vilken blir det, Lex Maria eller?
Ja, blir det inte det?
Vi har ju såna här olika Lex-anmälningar, ja. Lex Sara och...
Ja, men sen har man ju även liksom patient bla 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 och alltså, det finns ju...
Ja, patientombudsmannen och...
Mm. Så att det är ju... Det finns ställen man kan vända sig till.
Ja, vi har nog lite bättre säkerhetsnät, tror jag.
Det tror jag också, definitivt. Men ja, det var allt för den här veckan.
Ja.
Mm.
Nästa vecka är det Lukas tur igen.
Ja, precis. Vi kör ju varannan gång. Så att...
kör. Och det är inte riktigt bestämt vad det blir, men det kommer bli något spännande.
Det hoppas jag att ni kommer tycka. Det brukar ju vara... Jag tycker det brukar kunna vara ganska spännande grejer vi tar upp, så att ja,
det blir det nog. Vi försöker ju i alla fall.
Ja, men precis. Men ja, tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Och ni får ha det så bra.
Ta hand om er, så hörs vi som vanligt nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.